In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon är från Marbäck i Västergötland, strax söder om Ulricehamn. Hon har vunnit 2 SM-guld med Jitex, 2 med Hammarby. Hon debuterade i det svenska damlandslaget som 15-åring. Det blev 146 A-landskamper, 71 mål. Mina damer och herrar, hon är damfotbollens stora pionjär. Pia Sundhage i Holmgren möter avsnitt 180. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Nu, Pia Sundhage, god lyssning. Här podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Pia, vilket är ditt favoritlag i England?
Liverpool.
Så originellt. Hur kommer det sig?
Nej, det är en tillfällighet, för jag pratar med gamla förbundskaptenen Ulf Lyfors. Jag var fotbollsspelare, så skulle man ju, en och annan intervju fick jag göra till och med då. Och då sa Uffe, du måste ha ett favoritlag. Ja, vadå? Jag tar Liverpool, sa han.
Alltså, det är
det. Så att så blev det.
Ja.
Så till och med jag har följt dem lite grann. Och tycker att det är speciellt roligt nu, förstås.
Det förstår jag. Mm. Nu blir ju tjejerna proffs i England. Det blev Lazio, det är inte fyskam det. Men,
nej.
Pia Sundhage i Manchester City hade inte varit perfekt.
Va? Jag tycker det var. Italienskt är det häftigt. När jag lirade i Lazio, det var ju annorlunda, spännande, och jag lärde mig massvis, det kan jag säga.
Så ett annat Englandsminne av dig, det var lerigt, det var i norra London, det var Kenilworth Road, Lutons hemmaplan, EM-final 1984.
Ja.
Berätta.
Jag har vunnit 1-0 hemma på Nya Ullevi. Och jag gör ett fantastiskt nickmål. Det är en språngnick som till och med Abby Wambach tyckte att jo, men det där var ju ganska bra då, den gamla amerikanska spelaren. Och det är roligt, för när vi sen ska spela returen så ställer Lyfors frågan. Ja, om det blir straffar, säger han. Vem ska lägga den sista straffen? Men jag fattar inte, vi stod i korridoren och jag fattar inte frågan, men vi kommer vinna. Alltså jag kunde inte ens tänka mig. Ja, men alltså, den där lägger jag, säger jag, bara slänger ur mig. Så när vi förlorar med 1-0, Leråken, ändå som är bra, Anna Svenjeby tycker jag på mittfältet, vi andra är odugliga, så blir det straffar. Och Lyfors bara tittar på mig. Så var det ju klappat och klart, jag skulle lägga den sista straffen. Och inte nog med det var ju lerigt, och jag brukar placera den. Leidinge, kärringen Leidinge kom fram till mig och sa, du kan inte placera, du måste trycka till bollen ordentligt. En vrist. Så hon såg till att lite grann coacha mig där. Jag fick stöd av Lyfors, coach av Leidinge, och så slog jag in den avgörande straffen. EM-guld 1984.
Och så det säger lite på Luton också.
Det kan man ju göra.
Pia Marianne Sundhage, född den 13 februari 1960 i Ulricehamn. Hallå Pia.
Hej.
Det var så roligt, för jag har ju alltid den här fullständiga namnpresentationen. Och då säger jag, nej, det är Marianne ska det vara. Så berätta, för det var en rolig historia.
Jo, morsan hade tänkt att döpa mig till Pia Marianne. Jag är moster som heter Marianne. Men hon stavar fel. Hon tappade bort ett N. Så det blev Marianne.
Vad förklarat sig? Hade tagit portvin för mycket?
Nej, eller var... såg dåligt eller det var trött. Nej, det bara blev så. Det var ingen som brydde sig om det där. Så att Marianne heter jag.
Ja. Det var inga stora...
Nej. Vi tar oss inte själva på så stort allvar, nej, så vi bara öser på. Det är okej att göra fel. Ja. Det är väl ett bra statement. Man kan göra misstag och så försöker man rätta till det då.
Marbäcks församling, 8 kilometer söder om Ulricehamn. Mm. Lite ställe, vad jag förstår på hur många invånare.
Då var det väl en 250 eller sånt, ja, där tror jag. Ja. Men de hade en fotbollsplan, Åsunda IP, ja, precis in till sjön då. Var en vik där. Där började jag att spela fotboll. Ja.
När kände du att du älskade fotbollen? Jag läste en intervju. Jag klättrar hellre i träden än går på disco. Det är ju bra på one-liners. När kände du att den här passionen som man ändå kan känna för vissa saker som du uppenbarligen känner för fotboll?
Jag är 4 år tror jag. Jag har flyttat till Marbäck. Mm. Och så spelar med grannarna. För mina bröder spelar ju inte. Och inte systrar heller. Utan det blev grannarna. Och där och då. Och det faktum att man ställde upp 2 stenar där och 2 stenar där. Så var man alltid från Sverige, Västtyskland, Sovjet och allt vad det var för någonting. Och tillsammans med grannar. Det är alltså en 4-5-6 år. Och sen bara öste på. Grabbarna spelar ju inte lika mycket som jag. De tröttnar ju. Men det gjorde inte jag, utan garageväggen där, den dörren där, den sköt jag väldigt ofta på. Och så är det nämligen en källardörr med en ruta. Jag sköt ju sönder den. Och farsan, han blev så bra så att han kunde lära sig att byta den rutan själv. Han gick till glasmästaren så fick han ha, så bytte han den själv. För den åkte ett par gånger alltså. Framför den garageporten och bara klappa till bollen. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Ja, du gillade att stå där, pang, pang, pang.
Ja, stå där och drömma. Ja. Alltså repetition. Mm, ja. Klappa till bollen och så. Min brorsa gjorde en bra sak, förstår jag efteråt då. Han lärde mig matematik. Ja. Då kan du göra stapeldiagram om du nu skjuter, för jag sköt ju prick. Ja. Och så ibland var jag olika länder då. Ja. Och så gjorde jag stapeldiagram. Jag räknade ut medianvärdet. Jag räknade ut medelvärdet. Och jag såg det här medelvärdet blir bara bättre och bättre. Så samtidigt som jag var bättre på att skjuta, ja, så blev jag också bättre på matte.
Ja.
Och matte följde med mig. Han tyckte jag var rolig hela vägen, ja, ut till gymnasiet.
Vad var det matte som var favoriten i skolan? Förutom, ja, idrotten då, för,
ja,
för det tar jag för givet.
Gymnastik, ja, som det heter, ja, då. Och
gillar du redskapsgymnastik också?
Nej, jag hade lite svårt. När jag gick på GH så hade det svårt med kroppsuppfattning. Men gymnastiken på den tiden, ja, ni vet, man kastade boll och spelade boll, ja, och sprang och hade, ja, sig. Mm.
Ja. Du, mamma och pappa, Karin och Lars, va?
Mm. Mm.
Vad jobbade de med?
Min pappa, han var inom SJ väl hela sitt liv och han körde buss. Så jag åkte mycket SJ-buss. Min mamma var servitris i hela sitt liv. Ja.
I Ulricehamn då? Eller
ja, hon var i Ulricehamn, Borås, hamnade, ja, i Jönköping som servitris, vet jag. Och så här efteråt är jag otroligt fascinerad av, för jag kollar nu när jag går på restaurang, hur många tallrikar de har på. De, ja, håller sig här. Det är helt makalöst. Och balans. Ja. Morsan var ju bra på det, förstår jag. Så att hon jobbar med det.
Och så var ni 6 syskon.
Mm.
Det var tuffa tag Halmstad. Ni fick ju kriga om platsen och utrymmet.
Ja, ja. Runt köksbordet var det mycket prat. Och det var, alla skulle få precis lika mycket pannkakor till exempel. Till och med hunden. Så det var något som hette jämlikhet. Så vi hade till och med linjal, du vet, med glasspaketerna och sådär. Och det var, vi var 6 stycken, alla skulle ha precis lika mycket. Det var rättvist, tyckte vi.
Har du kvar det här rättvise patoset?
Ja, fast jag skulle säga så här att jag brukar uttrycka att vi är ju olika, vi människor. Och det innebär att du måste behandla människor olika. Det tycker jag är rättvist. Vissa har större förmågor än andra. Och att jag är uppvuxen med ordet solidaritet, som man hjälps åt. Det var väl inte alltid så roligt, men bara gör. Ja. För att man är ett bra syskon och man är en bra familjemedlem och sådär. Vi kom på en bra lek, för jag gillade ju fotboll, brorsan gillade tåg och lilla syran, hon gillade hästar. Och det gör vi fortfarande. Syran är ridinstruktör, brorsan är lokförare och jag är inom fotbollen då. Vi hade 20 minuter var. Och då ställde vi den här klockan 20 minuter. Då fick man göra som hoppa över och slå sig själv i arslet och leka häst. som syran ville. Och leka Harvey Smith och tjockmöl och allt vad för någonting. Då var det så. Och brorsan då, han skulle köra tåget till hösten. Och han var, du måste stanna i Höckerum för kärringar står kvar där. Så han hade sån fantasi. Så att det var att ge och ta. Ja. Och då körde man sina 20 minuter. Själv så ställde jag ena brorsan där och syran där och så sköt jag. De skottrade där idag.
Ja, det var lite för om ni undrar vad som låter sig på Bosön, det är ett andra hem, Pia, som du sa när och spelar in det här. Men ingen av dina föräldrar och dina syskon var idrottsintresserade. Du fick liksom hela familjens passion för idrott, eller?
Ja, nu skulle ju mina två systrar som rider sparka bakut.
Förlåt.
Jag har gjort det.
Bollsporter säger vi.
Jajamensan. Mina bröder är inte... De tittar väl på VM möjligtvis när det går. Men jag fick det intresset. Och tog mig det intresset, ska jag väl säga. För jag är ju tjej. Och man fick ju inte spela fotboll. Eller det var inga tjejer som gjorde det. Men jag tog mig chansen att spela fotboll med grabbarna.
Och du fick till och med heta Pelle ett tag där för att smyga in i pojklaget. Ja.
Man hittar alltid vägen.
Ja, det gör ju det. Ja. Men tänker du på det någon gång ibland? Alltså, du är ju verkligen pionjär. Du har ju varit med under hela damfotbollens framväxt. Du är unik. Hur tänker du på vilken alltså historiskt, vilken roll som du har spelat och fortsätter att spela?
Jag gör det väldigt ofta. Det ger mig energi, det ger mig tacksamhet över det jag har fått vara med om. Och naturligtvis en massa kunskap och perspektiv på saker och ting. Så när vi ska ta nästa steg så finns det ju alltid en historia bakom saker och ting som gör att jag orkar lite till. När jag tänker på fotboll så är det ju inte bara jag och min fotboll, utan jag vill gärna vara en bra ambassadör för fotbollen. Och när man ska göra någonting i ett annat, lite större sammanhang, om det skaver någonstans, det blir lite kämpigt. Alltså jag kör bara på och får stöd av kompisar. Jag tittar tillbaka väldigt ofta och så njuter jag av det jag fått vara med om och är tacksam för det. För det ger energi när jag ska ta nästa steg i framtiden.
Ja, för du har verkligen flyttat fram positionerna undan för undan. Och du kan ju se varifrån det har kommit. Alltså hela vägen, som du sa, där Börjesson och Leidingen och Kärringarna, som du sa. Ni började spela. Och vi pratade i Jokosbergs Goif, min gamla... Jag kom inte från Jokosberg. Då sa de var 77, sa du. Ja, men så hur det var då, titt fram idag. Kan man säga att utvecklingen har gått fort för damerna eller till och med? Alltså, eller har det gått långsamt? Du som har varit med, eller både och? Eller hur ser du på det?
Både och, kan man säga. Stora steg är ju bland annat när vi spelar vår första landskamp. Som jag får höra om. Jag är 13 år, detta 73. Och Eriksson är där, tror jag. Det är 0-0 mot Finland. Jag spelar själv min första landskamp 75.
Just det, mot England, va?
Och det händer många saker när det blir ett mästerskap. Det börjar med nordisk mästerskap. Och då är det ju vi i Norge och Finland. Och så kommer Danmark med. När det sedan blir EM. Och sen blir det VM. Och sen blir det OS. Det är något form av erkännanden. Och första landskampen jag spelade 75. Första OS som är det 96. Det är ju ganska lång tid däremellan. Ja. Men det händer mycket. Och det som, jag kan ju tycka att det gått lite sakta ibland. Men om du tittar på vår ungdomsfotboll idag, landslag, så finns det ju alltså både EM och VM för vår 17-19-åringar till exempel. Och då det är det jättemycket för andra länder, för då satsar de lite pengar på deras fotbollsprogram som riktar sig till flickor. Så att, som svar på din fråga, ibland går det väldigt långsamt. Men ibland går det faktiskt ganska fort och det ska vi vara stolta över.
Ja, och idag kan tjejerna bli proffs i Manchester City. Då kan bli proffs i Arsenal, Pia. Kan du tänka dig att du sprang runt där i Marbäck och heter Pelle, att, du skulle, att tjejerna fick vara proffs?
Nej, det är otroligt.
Va?
Jag drömde att jag skulle bli proffs fast det inte fanns några. Men idag är det ju så. Ja. Så visst hade jag drömde också om att jag skulle bli heltidsanställd fotbollstränare. Och då måste jag ju träna killar, för det fanns bara heltidsanställda på här sidan då. Och tittar man tillbaka vad jag har gjort, så nej, jag har haft med tjejer att göra. Så att vi tar steg och vi tar steg tillsammans och vi gör det lite då och då. Lite statement och sådär jämna med det då.
Ett stickspår bara apropå här. Du hade väl anbud från Grimsås eller något liknande? Ja. Gamla fina Grimsås.
Ja.
Men det rann ut i sanden om någon anledning. Men alltså, har du varit riktigt nära att ta ett herrlag? Jag menar, det vore ju... Ja.
Där var det faktiskt nära. Men det är ju tack vare min systerson. Aha. Hon har ju tre söner. De spelar ju där. Han har ju redan skannat läget. Åh, kan ni tänka en kvinnlig tränare? Och det kunde de väl, det var väl 2-3 stycken där som pep. De övertalade han då. Så att han hade krattat manegen där då. Men jag valde KIF Örebro istället. De tränade mer. Jag kunde få använda video. Och jag kände mig mer professionellt i KIF Örebro då, damer, än i Grimsås.
Det är inte för sent ännu, Pia. Det är inte för sent, du är inte lastgammal. Du tittar väl Roy Hodgson och grabbarna. De är ju mellan 70-80 och kör Premier League. Alltså det är ganska hård. Och du får ju bra backup också. Ju högre upp du kommer, ju mer större stab har du ju.
Så är det.
Ja.
Det som har varit häftigt nu då, förra året då, att jag har fått träna och coacha flicklandslaget. Jag började ju där 90 och nu är jag tillbaka igen. Ja. Och det har hänt jättemycket.
Jo,
det där är också... Det,
jag förstår det.
Hjärtat blir varmt, vet du, det man får göra.
Men ändå, till vad häftigt det vore. Du är ju pionjären. Är det någon som ska ta ett här lag så är det Pia Sundhage, tycker jag.
Ja, en dag i taget.
Jag tror att, men varför tror du att... Varför är det marigare, tror du? Är det marigare att träna killar? Eller på ett sätt? Eller på det? Alltså, är det någon skillnad? Jag hade Peter Järnsson i podden. Han var ju smart. Det är människor, det är individer, sa han. Du kan inte säga generalisera på det sättet.
Det var ett jättebra svar.
Ja.
Sen är ju förutsättningar lite annorlunda. Och det finns kulturen. Och likväl som ledarskapet när jag var i USA. Och ha amerikanska spelare, vinnarinstinkt och hej och vad det går. Och haft och kommer till Sverige, så är det ju skillnad på den gruppen. Och det var ju skillnad på herrar och damer. Men fotbollen, antar jag, när man tittar på det ungefär så är det. Och tittar man, lyssnar på utbildning, det låter likadant. Liknande, ska jag säga.
Och du är ju fotbollsnörd, eller hur? Ja, men det är det ju. Jag ringde och frågade.
Tycker du om fotboll?
Ja, men det är väl lite. Vi alla kanske håller på med den här branschen lite. Ja, lite skruvlös på ett sätt. Men det måste man väl ha när man ska hålla på med det här. Alltså, har den här enorma passionen. Det är nya matcher hela tiden, utveckla. Och
Det där berömda inre drivet. Ja. Jag brukar säga det, om jag översätter det till en fotbollsspelare, och framförallt de unga nu. Då säger jag så här, de jag ser. Du kan och du vill. Frågan är om du orkar över tid. Och då behöver man mäkta med när det går upp och ner. Och lite ibland faktiskt tänka när det går ner för att knyta näven i fickan. Och tycka att det där är, det ska vara så här. För alla, annars kan ju alla bli vinnare. Det ska ta emot lite grann. Det ska vara lite jävligt och så. Och jag tror också att den inre motivationen, inre drivet, behöver lite yttre motivation. Det är liksom en tändvätska med jämna mellanrum då. Och då en vinst här och där, en klapp på axeln här och där, det gör att det bara blir ännu kraftfullare inifrån, som gör att jag orkar. Så känns det i alla fall. Jag har 2020 är det ju ett slutspel för de här som jag då har 17-åringar. Jag ska hålla på tills dess. Sen får vi se vad jag ska göra. Det är nästa år.
Det går fort det.
Ja. Ja, just det. Ja.
För nu är du ansvarig, vad du gör nu, så är du ju ansvarig för 01 och 03, är det så?
No, ja, det är 03 nu. Vi har lämnat.
Ja,
03. Ja. Så 03, flickor födda 03 ska spela ett EM-slutspel i Halland 2020 i maj.
Det är så långt du har kontrakt med förbundet.
Så det är varje dag. Gör lite bättre. Tänka lite annorlunda. Ja, roligt.
Men du måste ju ha massa grejer på. Alltså du har ju gjort så mycket. Du har varit i USA. Jag menar, ska vi ta skillnaden på den amerikanska mentaliteten och den svenska till att börja med? För jag har ju pluggat i USA. De är ju, oh yeah, kom igen liksom.
Ja, jag tycker ju själv att jag hade en större påverkan, inverkan på det amerikanska landslaget. För jag hade de flera dagar. Det var som ett klubblag första året. Och någonting som de bjussar på, det här att ta nästa steg. Och att de tar oftast ett vinnande steg, en fotbollsspelare där borta. För de har vunnit så mycket. Och det är en styrka för dem. De kan inte ens tänka att de ska förlora. Och vi har vunnit väldigt många matcher i slutet. 92 minuten och allt det för någonting. Och att de kör på. Min stora uppgift tyckte jag själv var att stanna upp lite grann. För de vinner mot Kanada. Tjeck vinner mot Costa Rica. Tjeck vinner mot Norge. Tjeck. Och då stanna upp. Vad är det vi har vunnit? Hur har vi blivit bättre? Alltså prestationen, inte så mycket vinsten. De tyckte jag var en riktig nörd. Alltså. Och jag älskar det här när man ska lära av, vi har vunnit och vad kan vi lära och göra mer av det som är bra. Det tyckte jag var min mission under de 5 åren som jag var där. Man åkte ju med, vet du. Alltså, det smittar ju av sig lite där go, go, go for it. Beat her. Lite simpelt och enkelt, men om man lägger till då sofistikerat taktiska, tekniska ledarskapsbiten, ja, det blir så roligt. Det blir bra.
Var du öppna för det, tyckte de då? Alltså...
Ja, det måste vara ett svenskt ledarskapssätt. Ja, det är det säkert, sa jag. Så de hade en respekt för ledaren. Och det är ju en hierarki i USA, så att den respekten, den får man till att börja med ganska automatiskt, upplevde jag. Och jag öste på den och delegerade saker och ting så att det blev ännu bättre. Så att, där har du en vinnare, ja, ni vet, man öser på till 180.
7-1-metoden.
Ja, just det. Den kommer från en amerikansk kvinna efter en lång diskussion på en kväll. Hon jobbade inom, hon spelade fiol, höll på med klassisk musik och så. Kort kontentan är att om jag ska coacha dig och så får du massa feedback, och då tror jag att det krävs 7 positiva situationer, feedback, för att du ska ta till dig en negativ situation. Väldigt ofta så om man är 50-50 så tänker man mer på det negativa. Själv som ledare gillar jag det här sättet. Jag får vara positiv, jag får vara det möjligt och det här ser bra ut, det kan bli lite bättre. Och jag sätter ner foten var 7:e gång, kan man säga. This is not good enough, säger jag någon gång då. Så andemening är den att vi spelar på våra styrkor. Spela på din bästa fot, helt enkelt.
Mm. Ja, du har ju en bok. Jag har skrivit en bok som heter något sånt, va?
Ja, ja, just det. Ja, just det.
Ja, gör inte det?
Jo, ja, stämmer.
Ja, ja, ja. Handlar det om det, 7-1 och allt sådana där saker? Eller, hur skulle du beskriva ledarskapet? För det är ju komplext. Mm. Alltså, du ska ju vara människa, det är ju det handlar om. Det är ju känslor. Ja. Men samtidigt så vill vi ha lite siffror och grejer och hålla oss i kanske ibland. 3-5-2-4. Ja, det vet jag.
Ja, så är det. Ja. Nej, man kan väl, jag har spelat på bästa fot. Jag har skrivit den med min mentor Elisabeth Solin. Mm. Så att jag berättar min resa, hur vi vinner OS 2008 i USA. Och så är jag avsnitt i boken där hon förklarar vad jag gör ur ett ledarskapsperspektiv. Jag gör ju bara saker och ting, hon sätter rubriker på det kan man säga. Och andemening är den, jag tror att du klarar dig. Alltså jag tror att du kommer kunna, du behöver stöttning av mig. Och du ska försöka coacha dig själv i mångt och mycket. Jag tror nämligen på att mitt jobb är att vara som en spegel. Och spegla dig. Vad gör du och hur är du? Sen är det ditt ansvar att försöka förbättra, förändra och så. Mm. Och i en positiv anda. Det här glaset är halvfullt.
Ja, det är halvtomt. Mm.
Helfullt
kanske. Ja, ja, nej, för det är ju, du har ju en enorm kraft som ledare. Du kan ju bygga en spelare från egentligen genom att vara liksom en i mängden till att bli bäst i, alltså i grupp, om han har potentialen någorlunda. Du har ju, alltså, förstår du vad jag menar?
Nej.
Jo, du kan ju bygga alltså på högsta nivå, så kanske svårare, men ju längre ner du kommer så har du kan ju verkligen lyfta upp en spelare som har varit jag vet ju att Brommapojkarna som jag spelade i, det var ju jättefint. Jag var på bänken och liknande. Sen fick jag en ny ledare som bara tror på mig. Året efter var jag som bästa spelare då, när jag var 14-15 år i det laget. Och det var bara tränaren som helt plötsligt bara tror på mig. Så att jag förstår vad jag menar. Men,
ja, jag fattar. Ja. Det är, jag tror att ordet tillit. Tillit och respekt. Mm. Det är ingenting som man får gratis bara för man är ledare. Utan du förtjänar din respekt och din tillit. Då får du jobba för den och en del i att göra det tror att jag har ordet närvarande, att vara här och nu, och att det finns ju många saker som jag kan se dig på olika sätt och ge dig feedback på olika sätt. Det är alldeles rätt, jag har ett antal spelare som säger, de byter tränare och sen bara släppte för dem. Tränaren ser mig nu och delar med tredje.
Hur noggrann är det? Hur mycket planerar du? Och hur mycket är liksom... nu går jag in och sjunger lite för tjejerna. Alltså hur känner du av det? För det går ju på magkänsla väldigt mycket.
Ja, jag planerar väldigt noga. Men det är inte alltid... För då är jag säker. Men jag ger avkall från den planeringen. Väldigt ofta. Men jag har tryggheten i min planering. Man har en A, B och C-plan och sådär. Jag vill gärna tro att jag har... Vi pratar om vilka värden mina fötter ska stå på. Den här berömda röda tråden som tränarutbildningen har lärt mig. Man måste ha en röd tråd och den har jag också hållit mig i.
Vad är din röda tråd då? Alltså, ser den olika ut i olika lag? Eller vad är, liksom, har du en röd tråd i ditt ledarskap?
Ja, i ledarskapet så handlar det om att jag tror på att folk kan. Och att jag tror också på att folk vill ta ansvar. Man måste skapa den här goda stämningen, du vet, laganda och så. Och jag tror att alla försöker göra sitt bästa. Och varför, det finns en anledning att man inte försöker göra sitt bästa. Det finns anledning till det då. I en positiv anda. Det finns två ord. Att göra dem medvetna och ansvar. De två orden. Plus då att du brukar säga glädje är den bästa motivationen egentligen. Har du glädje, lust, det är en bra drivkraft alltså. Och den jag ska anspela på så mycket som möjligt.
Om det inte är glädje i grupp, om du har några som drar ner stämningen, hur gör du då? Är du tuff och rak mot dem, skickar du dem eller pratar du med dem eller hur?
Nej, alltså det finns ju alltid någon som glider ifrån lite grann och då gäller först att se det. Det är faktiskt inte alltid man gör det. Nej. Men därför är det så viktigt att vara närvarande. Och det andra är att vad är hennes ansvar? För det finns en anledning. Vad är det hon ser som inte jag ser? Och så är det att nysta upp saker och ting. Och ibland tar det lång tid, ibland går det väldigt fort, ibland går det inte alls. Så det är så olika vad som händer med våra spelare.
Det är inte ofta så att jag får inte spela, eller jag får inte spela det jag vill, därför jag är sur.
Jag har ju haft landslag, så att jag har inte sett så mycket av det. Men jag kan ju berätta en väldigt bra sak på tal om att man inte får spela på sin plats. Och hur jag tyckte att vi ledarteamet jobbade otroligt bra. Och det är under OS. För där Lotta Schelin är ju en fotbollsspelare som spelat väldigt länge. Och hon gör mål. Vattelion och måldrottning och sådär. Hon får inte spela forward. Efter andra matchen var det. Utan det är Stina Blackstenen som gör det. Som är yngst. Och hur ska man då få Lotta Schelin att verkligen prestera? Ja, hon måste förstå sin roll som vänster yttermittfältare. Hon måste acceptera den och respektera den. Och göra det är ju lätt att säga. Men att då finns det, man visar bilder, man har samtal. Individuella samtal i grupp och det ena med tredje. Och anspela på hennes lagkänsla. Hennes bästa position är fortfarande forward, tycker jag, tycker hon. Men för lagets skull. Så ska hon spela vänster yttermittfältare. Och då jobbar vi. Och det är inte bara jag som jobbar. Jag är alltså assisterande och det ena med tredje och sådär. Så att hela tiden är det ju en process. Alltså. Det är en person inblandad. Det är en situation. Och det är en relation. De tre bitarna försöker jag ha koll på. Huruvida jag ska coacha dig eller någon annan. Så.
Hur var det i USA? Alltså det finns ju... Stora stjärnor, stora egon. Alltså just då, jag menar, vi bara tittar runt om på alla. Ja, hur hanterar man det? Har du haft sån här jätteegotypisk Zlatan?
Nej, jag har inte haft någon
på Zlatan. Alltså hur... Hur behandlar du stjärnorna då? För att jag menar, det är inte alltid de behövs, men de kan ju vara lite besvärliga också.
Ja. Jag kan ju ta två exempel. Hope Solo var ju speciell, ska jag säga. Och målvakt.
Ja,
alla målvakter är speciella.
Ja, goalkeepers are crazy.
Ja, mer eller mindre. Och att försöka hela tiden anspela på prestation i hennes fall och laganda. Om hon tar ett steg åt vänster och hon ska göra någonting, vad blir konsekvenserna? Det är mitt jobb att få henne att förstå. För går det för långt ut att det gör våld på spelet, då håller hon sig innanför ramarna. Abby Wambach, hon var ju dåligt tränad den vända. Hon fick inte spela. Du får börja träna och springa. Och då var det bara peka med hela handen. Och det klarar hon. Hon klarar verkligen ett drag. Kommunikation och ett tillsägande, för hon har varit med förr och vet vad som krävs. Jag har till och med, vi funderade på om hon skulle spela startarnan inte, och vi hade hur hon skulle spela, nu kommer jag inte ihåg vilken match där, men jag ställde ett ultimatum: du får 45 minuter på dig, visa att du kan klara av det här. Hon klarar ju det och gjorde det riktigt bra, för hon tände till. Det skulle jag inte göra mot en sån som Tobin Heath. Aldrig alltså. Så att det är olika personer. Men den här, hon borrade ner i huvudet och sen sprang hon. Det var precis det jag ville att hon skulle, göra. Så det är lite fingertoppkänsla som är så svår att förklara. Men det börjar med vilken person är det, vilken situation är det och vilken relation har du till den spelaren. Då hamnar jag rätt i alla fall, och oftast. Sen går det fel.
Ja. Men du har en läste någonstans, och du var inne på det här tidigare. Jag tar inte mig på sig själv på så stort allvar. Du behöver, jag känner inte ta andra och allt annat på så stort allvar heller. Det finns en befrielse i det där.
Jag tror det var min syster som sa det först. Du ska inte ta dig själv på så stort allvar. Det var ju upplyftande. Jag har klarat mig väldigt bra i livet, för att när jag har fått förslag då, så säger jag ja. Och sen funderar jag vad jag har sagt ja till när jag slog till USA egentligen. Alltså jag fick ju lite kalla nerver där. Vad ska jag nu? Men nej, men så går jag tillbaka. Ja, men fotboll kan jag ju. Och då kommer ju det här att du tar inte själv på stort allvar. Går det dåligt så går det dåligt. Åk hem. Jag har ju min, alltså jag har mina, min familj till att komma hem trygghet ändå, va. Och det är samma sak när man får kritik. Det gick ju dåligt 2015 VM. Ja. Jo, men alltså du kan ju inte gräva ner för det. Ta det inte själv på stort allvar utan fundera över vad du kan göra istället. Och då blir det okej att göra misstag. Under förutsättning att man lär sig av sina misstag. Mm. Det är ganska avväpnande faktiskt. Mm. Och sen är jag ju en lagspelare. Så det är ju inte bara jag som är kass i så fall. Och det är inte jag som är bäst heller ensam. Utan det är tillsammans med andra som jag kan bli bäst.
Fast du är ju ändå stjärna, Pia Sonne. Vad du än gör så är du stjärna. Du, alltså, du är ju damfotbollen åtminstone. Men du är, även i stora delar av världen så är du ju stjärna.
Jag blir igenkänd en annan gång.
Ja, du har gjort under hela den här tiden så är man en stjärna i mina ögon i alla fall. Och du är både igenkänd och väldigt uppskattad och bjuder på dig själv och du sjunger i TV och du sjunger i pausen till de amerikanska proffsspelarna och allt. Alltså du, så att visst är du en stjärna.
Ja, tack.
Ja, det är du väl. Ja. Ja, verkligen.
Man ska veta det att den här stjärnan lyser inte om det inte är annat som lyser på en. Så att de alla runt omkring som har jobbat ihop med har ju jag mått bra med och vi har presterat tillsammans. Det är viktigt att framhålla detta.
Ja, och vi ska gå till din karriär för att få stjärna. Då så läste jag en scoutingrapport och så där, spelstil. Du har varit med länge. Så stod det all round. Det har ju varit forward, det har varit back.
Ja,
varit, så att det all round var första ordet som lite mer förklarande. Ja, men ja.
Jag började ju som forward. Ja. Jag gjorde massa mål och bra på huvudet i straffområdet och tekniskt och sådär. Sen var det Ulf Lyfors tror jag. Landslaget hamnade på mittfältet. Du har blivit erfaren och det ploppar upp andra bra fotbollsspelare som Anneli Andelén till exempel. Sen ramlade jag ännu längre ner och spelade libero på den tiden. Nej, men jag kunde ju dirigera och sådär och återigen erfarenhet. Men mitt allra sista år, det är OS 96, då spelade faktiskt mittfält igen. Mm. Så jag var på väg upp, men sen pajade jag foten då så att ja, då klev jag.
96, ja, Hammarby var din sista klubba.
Jag var spelare och tränare 92-94 och tre år där. Det var jättebra. Oj, oj, oj. Tack alla spelare som spelade då. Ja. Det blev bra.
Ja, 96, då var du 36.
36 år. Klev jag.
Hur kändes det då? Och när du liksom, sen, alltså, snack, många idrottsmän är ju förknippade verkligen med du som var svensk damfotboll.
Vi spelade mot Danmark. Jag tror Svedberg gjorde mål och det är min sista landskamp. Och alla, det var ju bra, vi hade förlorat mot både Kina och USA som sedermera spelade finalen 96, OS-finalen. Och alla var glada utom jag. Jag var helt bedrövad. Så när folk gick in i omklädningsrummet satt jag på bänken och så började jag gråta. Marika Domanski Lyfors kom fram till mig, vad är det? Det är min sista fotbollsmatch. Det var helt... Ja, det var, jag kan faktiskt uppbringa den känslan där så många år. Och det är ju så roligt att spela fotboll.
Men varför slutar du då?
Ja, i foten gick sönder.
Var det därför du kände att det gick sen, inte gör något åt det?
Ja, och så jag lirade lite efteråt i någon division 3 i Vallentuna. Nej, det gick inte då va? Nej. Men jag klarade mig på tal om att man förknippas med sin idrott. Jag är ju ledare. Så jag hade ju redan klivit in i den rollen. Så jag blev uppslukad av ledarskap och fotbollstaktik nästan direkt efteråt.
Du har gått på GH och du har gått andra fotbollsutbildningar. Har du alla fotbollsutbildningar som går?
Det fick jag när jag gick på GH och sen man kompletterar och har sig. Ja.
Är de bra? Hur mycket tar du från utbildningarna? Hur mycket tar du från eget? Hur blandar? Det är svårt naturligtvis att svara på direkt, men ändå.
Jag tror, alltså de som går idag, jag har ju inte gått dagens, den har ju förändrats väldigt mycket. Och i början av ett utbildning så var det ju bara bilder på herrfotboll. Det är inte så längre. Utan idag, den är bra. De som har gått, tar med sig massor såklart. Och det är mycket snack med andra ledare som betyder en hel del också. Så att, ja, utbilda sig, utbildning är bra, det ska man utbilda sig.
146 A-landskamper, 71 mål, 172 cm, 67 kilo. Håller du matchvikten?
Nej, oj, oj, oj. Ah? Jag är för tunn nu. Jag har ramlat ner en 3-4 kilo. Det är inte bra alltså. Träna lite mer.
Du, det finns ju så mycket att prata om som sagt när det gäller dig. Det är roligt och underhållande att höra på dig. Men vem är den bästa du har spelat med?
Med?
Ja, om vi ska runda av lite grann din aktiva karriär.
Oj, 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 oj. Det finns så många bra fotbollsspelare.
Säg några då, det får du inte ta.
Ja, man så tar du en sån spelare som Annette Börje som spelar badminton också. Mm. Ja, det var ju väldigt spännande att lira med den där. En spelare som Anneli Andelén var en lat lirare. Man gjorde mål. Fantastiskt alltså. Jag beundrar de spelare som är kring straffområdet och hitta väg in i mål, och det gjorde hon. Väldigt bra fotbollsspelare tycker jag. Ja, bara för att nämna några då.
Vem är den bästa du har spelat emot då?
Den bästa, det är nog Michelle Akers Stahl, USA. En mittfältare, forward var hon 91, gjorde massa mål, en amerikan. Jag tror hon en av de absolut bästa. Vi hade såna här nickdueller på mittfältet. Hon är lite längre än jag. Lite starkare än vad jag var. Hon var nog lite bättre än vad jag var. Det är en bra fotbollsspelare. Så här, hon hade ju bra skott och bra huvudspel. Det kanske var den.
Vem är den bästa tränare du har haft, det som betytt mest för dig? För jag antar att det är några på vägen framtidigt i din karriär som verkligen var med och slogs för dig.
Ja, jag är otroligt tacksam att jag hade Ulf Lyfors. För han lät mig också vara ledare. Så jag var med på första elitflicklägret 1981. Jag är 21 år gammal, har steg 3 som det heter då. Och han tyckte att nu hänger du på här. Och jag började min tränarbana kan man strax innan då. Och att jag började tränarbanan beror på Jitex Kai Hansson. Han och jag stod och pratade fotboll. Att han ställde upp alla dessa timmar. Var på träningsläger. Alla andra gick iväg och duschade. Vi stod kvar där ute och hade synpunkter på tillbakaspelet. Och det ena med tredje. Han hade tid med mig. Han gav mig otroligt mycket tid. Så de där två. Sen kan man inte gå förbi sån som Bengt Simonsson, filosofen. Eller, ja. Och väldigt stolt över Gunilla Paikull. Kvinna, första förbundskaptenen. Hon blir förbundskapten är ju väldigt viktigt. För kvinnor kan också leda, säger man då. Mm.
Vem är den bästa du tränat då? Vem är den bästa spelare du får vara ledare över?
Den jag var mest förtjust över det är Maren Meinert. Tysk spelare som hade i Boston Breakers 2003 som blev årets spelare. Där Sverige spelade en VM-final med Marika Domanski-Lyfors och förlorar på extra tid. Feldömd frispark. Då gör hon 1-1 målet, vet jag. En otroligt skicklig fotbollsspelare, läsa spelet. Det är nog den bästa jag har tränat.
Det blev 2 SM-guld med Jitex och 2 SM-guld med Hammarby. Jag har EM-guldet. När du tänker tillbaka på din fantastiska karriär, vad är det som ramlar först in?
Inga mästerskap ska jag inte säga, utan situationer. Jag kommer ihåg Kanalplan, det här omklädningsrummet som målades grönt. Jag kommer ihåg Jitex när vi spelar först på Krogslätt och vi byter arena och Krogslättsvall när man löpte runt. Så att det är mer situationer. Jag kan nästan känna eliten. Skottträning, en mot en och sådär va. det känns, alltså när jag tittar tillbaka, jag är otroligt stolt över dessa guld, silver och brons som har tagits med andra. Det får jag lov att säga. Och som ledare har jag fått stått 3 gånger i OS-finaler. Och en gång på en VM-final mot i Tyskland med USA. Det är sånt som... jag stannar upp ibland och tänker jag till. Det var bra.
Mm-hmm. Men jag brukar få frågan ibland. Du har världens bästa jobb, säger de till mig. Nej, det har jag inte. Jag har världens näst bästa. Det bästa är att spela. Aha. Spela själv.
Ja.
Känner du också
som ledare? Mitt i prick. Ja. Mitt i prick, ja. Alltså.
Vad är det som gör att det liksom... Att,
jag vet, alltså... Det är ju, vad ledare så där, det är ju att få liksom bestämma rätten att ta, den här vägen ska vi ta alltså. Men klappa till den här bollen. Ja. Det är ju så häftigt. Och man kan klappa till den på många olika sätt.
Ja, jag vet. Alltså, det är, varför tycker vi det är så roligt? Vad är det som är så fascinerande? Nej,
bollen är magisk. Ja. Och jag vet, La Bananesson sa en gång. Fotboll är en fantastisk idrott, för den är så komplex. Ja. Du behöver allt. Och du har allt. Och du kan spela på olika sätt. Så är det väl. Och man kan gilla den på olika sätt. Och du kan ju till och med vara ett träben och tycka, och spela vänsterback och tycka att det här är det allra, allra bästa. För du är i ett fotbollssammanhang. Alltså gör någonting ihop. Jag är fascinerad av. Mm.
Och nu får tjejerna idag, ja, de börjar spela samtidigt som killarna. Alltså i samma ålder.
Mm. Ja. Ja, tänk. Det gjorde man inte 65.
nej. Men att det är en utveckling som har varit, det är ändå på något sätt häftigt. Hur ser du annars på utvecklingen? Det är ju fotbollen generellt. Vissa sporter har ju bekymmer med rekrytering. Det kanske inte fotbollen har på det sättet. Men de klättrar inte i träd och sparkar på den där väggen så mycket som förr. Och det är nog både killar och tjejer att det finns... Ja. Andra saker att pyssla med telefoner och
så är det.
Spel.
Så är det.
Ja, har du någon telefonpolicy med dina tjejer?
Ja, vi fick en sån. Jag visste inte vad jag skulle göra. För jag kan ingenting om sociala medier. Jag tänkte, det växte ut till ett beslut att nej, för att kunna vara närvarande så har vi inga telefoner under de tiderna som vi har samling. Och vi undviker de mellansamling. Och det där blev bra. Det tog lite tid innan vi bestämde detta. För att man är ju här och nu. Jag tror att nu spenderar för mycket tid i mobilen. Nu lyssnar jag att barn rör på sig för lite. Vi behöver mer idrott i skolan. Flickor rör sig mindre än pojkar. Och så här kan ju fotbollen spela en stor roll för att leka med bollen. Alltså. Och det är viktigt för hälsan. Så är det.
Hur ser du på elit kontra bredd? Kanske framförallt i unga år, utslagning och liknande. För att vill du satsa så... De som vill satsa, du vet ju själv. Du vill ju spela fotboll dygnet runt. Mm. Du vill ju inte spela med någon som tittade på nyckelpiger också. Alltså det blev en konflikt där. Så att samtidigt så ska man inte slå sig ut och alla ska vara med. Alltså, hur ser du på den där? För den är också svår, den debatten.
Det är en komplex fråga. Ja. Men om man... Nu är inte jag en förälder, men vad vill barn göra? Den ena... Alltså, om du är 10 år, du vet ju inte om du hamnar i eliten. Det viktiga är att 10-åringen mår bra och får spela med olika slags spelare, tänker jag. Olika slags barn då. Och olika mycket. Man ska ställa sig, varför idrottar du? För att man gör någonting tillsammans, man lär sig någonting om gruppen och man rör på sig. Sen vet jag att om man att spela i olika grupper själv, så jag vet ju vad mitt bästa är när jag får spela med de bästa. Men det behöver inte vara statiskt. Alltså det är ju skillnad om du är 10, 15 eller 17 år såklart. Men att man ska få tycka roligt att spela fotboll, ska jag få göra det. Så mycket jag bara vill.
Du vill ju satsar du, så vill du ju mäta med de bästa. Så enkelt är det ju så småningom. Och även vilken nivå den är, vilken ålder. Så
är det. Men det är frågan om det är barnet eller föräldern som vill.
Det är
väl en bra fråga.
Ja. Jag tyckte Conny Torstensson sa något bra på ett fotbollskoll jag var på. Då var instruktör Conny Torstensson som varit med på den också. Det var 3 stycken raka Europacupen med Bayern München. Va? Med, på Kaiser Franz dagar. Med instruerande ungdomar så sa han med lite bredsyr så här. Lär ni det här så kan ni ha kul med fotboll framöver. Och det liksom var så, vilken nivå du än är på så kan du spela på korpen. Du kan passa. Alltså, det var så bra sagt. Det var så spottat. Kan ni ha kul med fotboll?
Det är det meningen.
Ja, ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pia, ja, du var inne på det. Det var så roligt också, för du är duktig på det här med det är roligt. Ja, det är roligt tycker jag. Så var det också frågade, familj och så, du har inte funderat familjer kontra fotbollen, socialt, det får du ihop där. Äsch, jag har aldrig varit så förtjust i barn.
Nej, ja. Det är faktiskt, men det är så, det är faktiskt lite provocerande. Ja. Så att jag gillar inte barn per automatik. Nej. Så kommer barn så. Däremot så tycker jag om Theo och Rasmus, ja. För de har jag en relation till. Ja. Så att, ja. Och det kan jag ju också säga att livet som jag har haft, jag har ju valt bort barn. Jag har valt någonting annat och jag är glad över att jag har gjort det, för jag har trivts i den rollen. Så jag, och det inbjuder, jag har flugit höger och vänster och ja, lite egocentriskt. Och det är därför jag sitter här med några finaler och, ja, och sitter här som förbundskapten för 16-åringar.
Men det känns inte som att det var något svårt val för dig egentligen. Det var ganska naturligt.
Ja, det kan jag säga. Mm. Det är inget utan det är bara att konstatera. Nej, det här vill jag göra. Och det krävs. Ja, välja bort barn. Mm.
Men du har ju under drive. Det finns kan ju finnas många både killar och tjejer som tänker ha, nu är karriären slut. Du har ju gått vidare och gjort saker, varit...
Ja.
Jaha, det var det.
Nej, jag är så bara på. Jag tycker den här miljön, fotbollsmiljön med olika ledare, olika spelare, olika roller som man får. Och man kan ju passa in någonstans. Ja. Alltså vi är ju, och det gör att är det hörnet eller det hörnet, men man kommer plats. Och man får ta plats. Är du spelare, ledare, den miljön gillar jag. Det är därför jag bara öser på. Jag går dit, jag tycker det är roligt.
Ja.
Och har det därför ganska roligt också.
Men du, din stab då? Hur bygger du upp den? Berätta om din stab.
Ja, den är olika. Ja. Det har jag insett. Jag har ju läst lite böcker och pratat med folk. Och vi ska försöka... Jag mår bäst av att välja sådana som inte bara är som jag. Och det är ganska svårt. Så i mitt team så är det både män och kvinnor. Jag är själv ganska gammal, så jag har några yngre. Jag har en som kommer från utlandet, läkare. Så att jag har blandning. Och det gillar jag. Jag har haft någon gång för många år sedan bara kvinnor till exempel. Det tyckte jag inte var bra. Utan jag tror verkligen på nästan att alla är olika och olika är bra. Jag försöker göra som jag säger. Jag tycker att jag misslyckades lite grann med A-landslaget damer. Hade vi bara, vad var vi, 13, 14, 15 pers. En till slut var en läkare som med utländsk bakgrund då. Och det, ja, det blir det här svenska likriktare då. Så att det har jag försökt med de här sex jag har nu, då, 6-7, så försöker jag ändra på det. För samhället är ju olika. Och annars är det rätt att det blir bara platt. Man säger massa lines och man säger några bra saker. Men man måste försöka göra som man säger i alla fall.
Jag måste handla också. Jag
ja, gå från ord till handling. Ja, ja. Det är inte alldeles lätt, men man, jag försöker i alla fall.
Invandrartjejer och fotboll, det är ju rätt häftigt. Alltså många kommer ju från kanske miljöer där de inte, jag känner inte spelar fotboll. Jag har inte fått i alla fall tidigare. Och så var de smygas in mer och mer. Ja.
Mer och mer. Ja. Det är också som tycker att vi har misslyckats i fotbollen. Men nu kommer det. Jag har ju några själv då i det här 16-årslandslaget. Och Per har några i sitt 17-årslandslag. Så det kommer alltså. Och det är så, de är viktiga för de har en annan stil. Och det är ju jätteroligt. Och det, man reflekterar. Jag försöker att inte ta saker och ting för givet. Att det alltid är som det ska vara. Utan det måste vara lite dynamik. Och bara en sån sak. Att de har en liten annan bakgrund. Det är sunt, tycker jag.
Du har sagt att du ser på spelare och medmänniskor genom positiva glasögon. Det var ju ett exempel på det som du sa nu faktiskt,
just,
tycker jag.
Ja, ja.
Hur har du mejslat fram det? Att kunna...
Jag vet, jag tänker... Alltså, jag är en glad skit.
Ja.
Och jag går igång på när vi tror att vi klarar av det här. Och det har växt fram pö om pö med spelare jag har träffat och ledare jag har träffat. Det blir så mycket bättre när vi tror att det kommer att gå bra. Istället för att man blir så här försiktig. Och jag blir mitt bästa jag när jag är i en positiv miljö. Sen går det ju inte hela vägen fram, men man har prövat i alla fall. Och kommer en bit på väg och sen får man andra riktning kanske.
Hur hanterar du motgångar? För det är ju det svåra. Alltså, vinna kan ju vem som helst göra. Men att förlora med stil och kunna gå vidare och lära av en motgång. Hur hanterar du det där?
Jag gör det så. För en motgång går ju rätt in i magen. Ja. Alltså, jag kan ta 2015. Där vi åker hem med svansen mellan benen. Och då är det ont i magen. Jag tillåter mig att egentligen vara grinig och må dåligt. Och sen så har jag naturligtvis min bästa kompis. Man snackar skit. Man skyller på allt och alla. Ja, det där samtalet är inte det skulle se. Det är fel på allt utom mig själv då. Där man hittar saker och ting. Och sen tar det ju tid innan det går upp i huvudet till förnuftet. Och det finns vissa lines då som gör att man liksom överlever och tar nästa steg. För lära sina misstag till exempel, ta det inte själv på så stort allvar. Ett självförtroende, det får du växa upp. Det är viktigt att du behåller din självkänsla så att man kan bearbeta detta. Och det var precis det jag gjorde. Det tog lite tid den sommaren att bearbeta, för man vill ju så väl. För jag fick någon fråga, vad är det bästa med att vara en vinnare? Jag tror att Mia Törnblom sa det. Då sa jag så här, man lyssnar på en vinnare. För har du vunnit någonting? Alltså det finns en anledning till att jag sitter här nu då. Men då får jag säga bra saker. Och jag själv tycker det är bra saker. Som andra har sagt, för jag har ju knyckt nästan allt. Som andra. Och lyssnar på folk. Och då får jag säga bra saker i damfotbollens namn.
Men du får ett budskap vidare. För damfotbollens skull, ja. Det är jättebra.
För det handlar inte om mig, utan handlar om att vara i ett större sammanhang. Damfotbollen, för den håller på att lyfts nu. Alltså, det är ju häftigt nu att nu ska Peter Gerdsson och kompanien ska ner till Frankrike och tävla om de ädlaste medaljerna. Och det är klart att sånt här ska lyftas fram. Det finns sådana som verkligen vill att vi ska vinna. Så, och då, när har man vunnit? När Peter vinner nu, då kan han säga bra saker. Det tycker jag är den stora biten.
Hur är en vinnare i livet då?
Ja, det är nog väldigt olika, tror jag. Det för ta mig själv. Privat och professionellt. Det är en stor skillnad. Jag är glad, jag är en glad skit. Men det finns många saker som är stor skillnad mellan de här två sakerna.
Prestigelöshet. Bra ord. Mm. Vad betyder det för dig?
Bra ord. Ja. Alltså det är inte, den här titeln, den är inte så viktig. Det är snarare vad du gör med titeln, alltså själva rollen, verkstad i rollen. Alltså du har fått en roll att du kan utföra den på allra bästa sätt. Och för mig innebär det kanske, om jag ska ta ett exempel då. Jag står ju väldigt ofta inför gruppen, det är jag som är förbundskapten. Jag tar gärna två steg tillbaka och under A-landslaget släpper fram Helena Andersson, fysiolog. Hon pratar om mat, om upprepade sprints, om uthållighet. Då är ljuset på henne. Då kan jag se hur spelarna reagerar. De får lyssna på en annan röst. Nästa vända så kommer, som nu till exempel, har jag Thomas Gehör som analytiker. Då kliver han in. Och han pratar om det, hur man använder fokus och datorn och sin specialistkunskap. Och att man har olika som får stå i ljuset. Jag blir uppriktigt glad när den här personen bara börjar växa. Allt ljus på den här personen. Man vattnar helt enkelt. Och någonting du vattnar, det växer. Och det är... Det gör mig jag känner mig som trädgårdsmästare.
Ja, apropå det, var bor du? Du bor i Danderyd nu, men du hade en sommarstuga där, men du bor inte kvar i Örebro. Och du har ingenting i Charlotte i USA mer.
Nej, har jag inte, utan nu är jag uppe i Roslagen.
Uppe i Roslagen, ja. Men fotbollen är fortfarande det. Du har fortfarande härliga passionen för det. Jag ringde, vi skulle träffas. Nej, jag kommer inte säga, jag ska Turgo Aide. Var det någon F...
17 VM.
Ja, då frågade jag, när jag kom till Volvo. Nej, det var fantastiskt. Du vet att de hade ju den här spelaren. Ja, vänta.
Ja, det bara pluppar ur.
Jag tänkte först, är hon troende Pia Sundhage, tänkte jag, för hon är så fin, du är så rolig, alltså du försöker växa, eller, men så säger jag, du är prenumererad på Proletären.
Ja, man måste ha lite olika input såklart.
Ja. Berätta där, politiska intressen. Det kommer från en arbetarfamilj. Pappa var chaufför och mamma servitris. Så att det är en arbetartjej.
Och det pratades politik i köksbordet. Min bror, han sa till mig när jag gick i årskurs 4, slänga mig in i skolans värld. Han sa så här: det finns ingen gud, sa han. Jag läste ju kristendom, hette det på den tiden. Och han pratade om detta. Min storbror var min stora idol. Så jag gick till läraren och så hade vi kristendom. Så sa jag till läraren, det finns ingen gud. Och istället för bara tysta mig, så för ett samtal. Vem har sagt detta? Hur diskuterar ni detta? Och det ena med det tredje. Fantastiska lärare som då tog mig på allvar när jag är så lite som i årskurs 4. Då. Ja. Så att det har diskuterats ganska mycket i vår familj. Ja. Och det var bra att läsa DN och Sydsvenskan och Proletären med jämna.
Men du har kvar de här gamla värderingarna. Står det för dem fortfarande, alltså med solidaritet där du kommer ifrån?
Uppvuxen med ordet solidaritet. Ja. Att vi ska hjälpas åt. Var och en efter förmåga, var och en efter behov. Det är inte så dumt egentligen även i ett fotbollslag. Vi har olika möjligheter. Olika. Jag skulle vilja säga lite sunt förnuft att ta hand om en medmänniska. Jag brukar också nämna, ni vet i fotboll så finns det något som heter orientera dig. Mm. Det säger man, jag måste bli bättre på att orientera mig. Det skulle man kunna ta ut i samhället att orientera sig och se vad finns runt omkring mig. Det handlar inte bara om mig, what's in it for me. Utan om du vrider på den här skallen, både till vänster och till höger, fram och bak, så får du en uppfattning i vilket sammanhang du är. Det tror jag är viktigt.
Du har ju varit i Kina, du har varit i USA, du har varit i Italien, du har jobbat på flera på olika ställen och i olika länder. Hur har det ändrat din syn på att se saker och ting när du får vrida till både höger och vänster? Ja. Hur har det ändrat liksom ditt sätt att se på saker och ting och på människor?
Ja, man får ju, i Kina såg vi, man åkte förbi en kolfabrik bland annat, att det här att man följer order. Det finns en hierarki som jag upplevde än mer starkare än i USA. Jag pratade Bush med spelarna i USA. Ja, det var ju fantastiskt.
Ja, men du vägrar ju gå in i Vita huset.
Ja, det behöver jag inte. Nej, jag behöver inte. Varken han var där eller Obama var där. Utan jag åkte till Örebros rådhus i en vända istället.
Vad gjorde du där då?
Nej, men jag blev inbjuden. Så jag åkte dit istället och fick presenter av ÖSK och av KIF Örebro. Det var jag väldigt stolt över.
Istället för Vita huset?
Mm.
Varför vill du inte dit? Kan titta att de bara ser ut lite?
Nej, men jag åkte därifrån. Jag, när man får ett val huruvida man ska ta till vänster och höger, då drog jag hem till Sverige istället. Så, Vita huset står ju där.
Ja, men det är ändå en markering. Det är en markering,
ja.
Eller hur?
Ja,
det är en markering,
ja, det är väl en bra markering.
Ja. Men Obama gillar du väl, eller?
Ja, han, jag vet, han sa bra saker, men jag vet inte om han gjorde så bra saker. Han startade en massa krig. Det var ju roligt att prata med, för jag hade så mycket tid med de här. Och en del var ju politiskt intresserade. Och prata om när han skulle bli president Obama var jättespännande. En svart person för första gången och sådär. Man får det här köksbordssnacket som jag hade när jag var med familj och liten. Det fick jag lite grann i USA. Och det spretade något så makalöst häftigt alltså. Från det att Bush är någonting som är bra. Han sa ju bland annat att antingen är med oss eller emot oss. Jag var ju tvungen att konfrontera de här fotbollsspelarna med detta när de satt där då. Och en del tyckte att det här är så komplicerat så att Bush har rätt till att nej, han är inte riktigt klok. Så det är min upplevelse av USA, att det finns olika platser och de är väldigt olika. Vid olika åsikter.
Men vad sa de om din, när du kommer in med din röda bakgrund? Alltså, blir de inte förvirrade eller blir de nyfikna?
Nej, jag är ju, det ska man komma ihåg. Ja. Först och främst en fotbollsspelare, fotbollscoach. Mm. Och man börjar i den änden. Sen kan man välja huruvida man vill diskutera politik eller inte. Men det var en del som gjorde det. De hade inga. Så länge som man är professionell och gör sitt jobb. Och det gjorde jag. Sen kan jag ta ut lite svängar. Det var ju sjungligt sådär. Och, nej, de blir att skapa den miljön som ska prestera. Då blir det ju bra.
Ja, det är ju jättebra för dig i USA. Det kan vi ju konstatera.
Ja, det
är ganska bra. Hur stor är du egentligen i USA? Ja, men det har ju känns som att du sjöng och du bjöd på dig själv. Och det där som de älskar.
Ja. Ja, nej. Ja, det är svårt. Hur stort, det vet jag
men
inte.
Alltså, du märkte jag hur att...
Ja, det var spännande. Det var lite tjo och kim och go for it. Ja. Det kan man säga att de är duktiga på att lyfta en vinnare. Någonting som om du tänker första året då, så jag hade bara varit där i 8 månader. Och så vinner vi OS-guldet. Men alltså det är bra, först och främst, det är ett fantastiskt bra fotbollslag. Nu skadar ju sig Abby Wambach, den bästa då. Men det är ett fantastiskt bra lag. Så att min påverkan och min del i det, det är en del. Men alltså det är bra fotbollsspelare. Men de satte mig på en pedestal. Det var här uppe. Och vet, jag tänkte, det var ganska coolt. Jag tänkte, så bra är det väl inte. Men jag njöt. För det var folk i andra sidan som är precis strax under. Ljus på mig och ljus på dem runt omkring. Det var jättebra på hela ledarteamet. När vi vinner OS-guldet 2012. Då tycker jag att jag har jobbat mer med laget. Men det är samma sak som alltså alla de här tre finalerna. Och det kanske vi skulle i Sverige lära oss lite grann. Att när man gör någonting bra. Fira lite mer och lite bättre. Och sådär, va? Kan man tycka.
Ja.
Det är nog bra på.
Ja, har du... Det är någonting ni pratar om med 03 också. Nu ska vi fira.
Ja, vi ska fira när vi gör mål. Även på träning.
Ja, men just att
upp med nävarna och så fira tillsammans. Ja. Det tycker jag är riktigt.
Ingen lust att flytta tillbaka till USA, eller?
Ja. Nu, jag är här och nu.
Jag läste någonstans att mamma, hon tyckte att du skulle skaffa ett riktigt jobb. Hon tyckte att du skulle bli artist.
Ja.
Ja. Ja. Eller inte riktigt. Var pappa som tyckte att du skulle ha ett riktigt jobb.
Ja.
Ja, ända in i döden. Jag skulle skaffa ett riktigt jobb och hålla på med det där. Ja. Och mamma tyckte att du skulle bli artist.
Ja.
Men det har du ju blivit på ett sätt.
Ja, mina föräldrar var fantastiska. Ja. Jag skulle gärna vilja tro, jag, när man ska beskriva någonting sådär. Min pappa, han såg till att jag hade båda fötterna på jorden. Trygghet och så en massa humor. Och min mamma gav mig vingar. Du kan bli vad du vill. Så hon tyckte jag skulle spela popstjärna.
Ja,
jag blev lite annat. Men,
ja, du har ju spelat i många som... Ja. Du har fått många som har lyssnat på dig på gitarr.
Du
fick ditt självförtroende och din trygghet. För du har ju det. Du, här är jag. Lugnt och stilla och inget konstigt med det. Det kommer hemifrån.
Det kommer hemifrån. Ja. Det är såväl föräldrar som 5 syskon, ska jag säga.
Mm. Det var så roligt också. Jag läste någon sagt när ni var på EPA, gamla varuhuset EPA i Ulricehamn. Så kom hon fram och så frågade hon, hur mår lilla pojken? Det är faktiskt en flicka, sa din mamma. Och du sa, jag blir jätteglad varje gång de sa det. Killar får ju spela fotboll.
Ja,
det var
lite
gulligt.
Min morsa sa, någon vända sa så här också. Och det här är lilla flicka. Ja, inte riktigt. Men det var för mig, alltså, du fattar hur långt fotbollen har gått. För mig var det, du pojke får du spela fotboll.
Ja.
Är du flicka så är det kört.
Ja.
Ja, tiden har förändrats.
Jag tänkte på det här, Nilla Fischer höll ju tal nu när hon vann diamantbollen. Och det blev liksom sådär. Hur uppfattar du det talet?
Ja, för det första så är hon ju modig, ska jag säga, att ta ett sånt tillfälle. Precis då där det är mycket folk. Och när hon får ett pris. Och sen handlar det om jämställdhet. Och när det gäller landslag, det finns mycket att säga om det. Vad jag konstaterar för att försöka förstå varför går det så långsamt på tal om ekonomi. Så är det så enkelt som att det är marknadskrafter som styr. Det är så enkelt att en kille på högsta nivå är mer värd än en tjej på högsta nivå. Och du tittar på tv-avtal, du tittar på publik och så här. Så det är klassiska marknadskrafter som gäller då. Och så det, och som då förklarar att grabbarna tjänar mer än tjejerna. Men så behöver vi inte vara på landslagsnivå när man ska eller representera sitt land. Då kanske inte man ska ha en enda krona.
Nej.
Man kanske ska spela, och så, som det var på min tid. Man lirar, man är stolt, man vill vara med. För det är en fantastisk känsla att representera sitt land. Och dessutom för andra lirar i olika sammanhang. VM och oavsett vad det är. Men den här orättvisan förklaras ju i mångt och mycket av marknadskrafter, kan man väl säga. Och det drar sig med media såklart.
Ja.
Men det är väldigt modigt utav henne att göra det, och sen behöver ju inte den enskilde grabben känna sig påhoppad, för det är ett strukturellt sak som hon pratar, inte om en enskild person. Så att hade jag varit grabb där, och så har jag sagt att Nilla Fischer har rätt, så börjar jag klappa det klart. Men vi tar ju steg pö om pö, och nu finns det ju klubblag då som drar med publik och som har större ekonomi och bla bla bla. Så. Utifrån marknadsprinciper.
Den svenska ligan är ju som i allsvenskan, herrallsvenskan har varit länge. Den är vi 25, 26, 27 i Europa i rankingen med våran allsvenska. Och det är, när du började så var det Norden som spelade. Nu kommer ju de andra också, så det betyder att Sverige också kanske... Hur ser du på den svenska serien, damallsvenskan?
Ja, den var ju en gång under Susanna Erlandssons tid, så sa vi att världens bästa liga, och det var det nog. Men sen Tyskland, Bundesligan har ju klivit kapp. Och även nu både franska och jag tror att i England också. Man nämner dem plus USA. Men jag har sett en match för länge sedan i Japan. Där smäller det till också. Så att, det finns ju flera ligor som har klass såklart. Och Sverige har ju tappat. Det andra som helt enkelt har klivit om. Och här har vi ju en chans att kunna leva lite grann, att använda vår historia och ta grepp. Och då måste vi, tror jag, precis som vi sa för 10 år sedan, 15 år sedan, vi måste se till vår organisation så att den orkar över tid. Gör den det, då kan en enskild tränare kliva ut och in, en enskild ordförande kliva ut och in, och ändå har vi en stabil verksamhet. Vi har mer att jobba på det, det kan jag säga. Och det gör att då andra länder har bland annat...
Är det dina tjejer som kommer här eller?
Ja, det ska
jag. Är det dina fotbollstjejer? Då börjar du dra ihop sig. De får inte träna i tränaren. Får inte komma för sent.
De ser glada ut.
De ser glada ut. Ja. De vet inte att det kommer i stenhård fysträning.
Nej, så att där har vi ju lite att jobba med såklart. Alltså.
Men du ser positivt på hela... På hela utvecklingen. Det måste
titta vad som har hänt i Frankrike när VM ska gå nu. Alltså. Mm. Förr så sa man det var bara Lyon som är bra. Det är inte så länge. Flera lag. Titta på ligan som i USA som för tredje gången startade. Och nu har de 20 000 på läktaren. Några av ställena. Så att, vi får göra ett antal genombrott. Och du tänker dig genombrottet 84 för Sverige eller genombrottet 2003 VM eller ja, nu 2016. Man behöver göra ett antal genombrott så att vi orkar över tid beständigt. Men det händer ju många saker. Det är fantastiskt roligt att vara inom damfotbollen. Är du borta 2 år så är du gammal. Det är ju livsfarligt.
Det är många branscher i för sig så snart som du snurrar ner för tiden.
Ja, det har du
på FIFA som ju ja, det blev ju en riktig korsdrag där. Mycket skit som försvann ut utan att gå in på alla detaljer. Gynnar det också damfotbollen tror jag. Nu de här gamla stötarna som satt där. Känner du att det blåser nya vindar?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det återstår att se för det kommer in nytt folk. Så att, och det kommer in en del kvinnor. Då är det ju frågan, just den kvinnan från det landet, hennes kunskap om fotboll. Och vilken historia damfotbollen har haft, eller har ska jag säga. Det är avgörande. Så det får framtiden utvisa. Men att det hände lite saker inom FIFA, det var väl bra.
Jo, det var väl kanske behövligt. Ja. Har du några morgonrutiner, någon devis som du lever efter när du sparkar av det täcket morgonen och ska upp och göra en bra dag?
Nej. Det blir en bra dag. Det tänker jag när jag går upp. Det blir en bra dag. Det är en, oavsett vilket hotell jag var med på Bosön eller hemma. Jag är inte hemma så ofta. Eller vilket land jag är. Det här blir en bra dag. Det är det första jag tänker.
Ja. Inget sådär att du går och joggar en halvtimme eller något sånt där. Inga sådana där saker för dig.
När jag är på läger så går jag ut och så joggar jag. Vi spelar oftast fotbollstennis. Jag har tvingat mina ledare att göra stackare.
Varför du ska spöa dem i det?
Ja, just det.
Ja. Måste han göra det, förstår jag väl.
Ja, just det.
Ja, för det var det som kommer de här lägger sina saker och vinkar på det. Jag brukar alltid fråga, det finns ju massor att prata om i din långa karriär och med alla klubbar och så och tränare och så. Men är det någonting som du tycker att vi har... Något viktigt som jag har missat här när du har chansen och säga det avslutningsvis så är du välkommen.
Ja, man kan ju plocka vad som helst. Alltså det jag tror man tittar tillbaka, det viktiga jag, om man ska säga man prövar göra bra saker och vara ambassadör och kämpa, man gör det, eller jag gör det för min generation, är borta för nästa generation, och det gör att jag orkar över tid. För det var ju så här från först i början, jag tänker väldigt ofta på det, om du tänker 70-talet 75, man säger bland och lite senare, man säger så här, när tjejer vill inte spela fotboll, men så börjar en massa handbollstjejer och lite härsan och tvärsan och det blir som en folkrörelse. Sen säger man, nej, tjejer ska inte spela fotboll. det var skador till höger och vänster. Det fanns ingen forskning utan känslomässiga argument. Och jag hörde någon till och med att det var inte bra för våra bröst och till höger och vänster. Och det sket vi, fortsätter spela. Sen säger man att tjejer kan inte spela fotboll. Och det här har vi fortfarande lite grann, det här att man jämför oss då väldigt mycket med killarna. Och det är väl ingen annan idrott man gör det så uttryckligen som just i fotboll. För alla kan spela fotboll. Jag tror att min brorsa skulle säga att jag kan spela fotboll. Kan jag ju inte. Ja, man kan inte hoppa höjdhopp. Och det kan inte jag heller. Men, och då, nej, men man säger att det kan inte spela fotboll. För jag själv har flera gånger fått frågan när jag spelade. Du, hur bra är du egentligen? Och med det menar grabben då att ja, men platsar du i division 3 herrar eller? Mm. Om jag ska kunna spela i ett herrlag då. Det är ett mått på om man är bra eller inte. Och det känns lite orättvist. Och lite grann, nu slirar jag lite grann, lite parallell kan man ju säga. Jag har varit med journalister och vunnit OS med 2008 med USA och jag har nog spelat VM:et också. Ja, vad är ditt nästa steg? Underförstått, vad är din nästa utmaning på trappstegen då? Är det att träna herrar? Det sägs väldigt ofta då. Och i all välmening. Men det känns ibland att har man inte varit på herrsidan. Man kan inte gå från damsidan som ledare direkt till herrsidan. Men är du kille? Peter Gerdsson, ja, han hade ju några tjejer förr i tiden, men Tobias Nilsson då, som kliver in i Göteborg, det ser ju vi alla inom fotboll, vad skithäftigt. Men det är inte lika lätt att gå på andra vägen, om man var på damsidan och kliver in, som tjej menar jag då. Och det är väl lite grann, hur bra är du egentligen? Det börjar suddas ut mer och mer, men det har varit väldigt tydligt förr kan jag säga. Precis som det var för fotbollsspelare. Och det är ju tack vare att den här berömda folkrörelsen som de trodde var modefluga. Mm. Den har satt sig i alla samhällsklasser, i alla samhällen. Och så nu, damfotbollen håller på att bli riktigt respekterad. Det har en liten bit kvar tror jag.
Det är många som är nyfikna tror jag på att få se Pia Sundhage här i fotbollen. Jag tror att det är mycket det. Det är nyfikenhet och spännande.
Det var, kan det vara.
Pia Sundhage, tack så mycket. Nu
det är jag som ska tacka.
Nu ser jag att ja, både tjejerna har gått och, ja, och ledarna har stängt av grejerna här. Slängt av grejerna. Tack snälla.
Tack för att du lyssnade. Vill du få kontakt med mig så går det bra via hemsidan niklashongen.nu eller Twitter niklas_holmgren. Eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.